There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mårten Nylén är en av Sveriges mest kända tränare. Han har syns i tv-produktioner som Biggest Loser, Ninja Warrior och Nyhetsmorgon. Han har 55 000 följare på Instagram och har tränat många stora superkändisar. Mårten är på slutspurten på sin föreläsningsturné som har nått 19 städer och han släppte nyligen debutboken Resultat, balans och lite magi. Mårten jobbar tätt med kronprinsessparets organisation för ungdomars hälsa, Generation Pep, och han postar dagligen uppmuntrande ord om att starta dagen med ett leende. Men är han verkligen alltid glad? Vad får honom att tappa energi? Vem är egentligen Mårten Nylén? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Tack så jättemycket. Vilken presentation.
Ja, men det är det jag kunde hitta när jag sökte upp dig. Så att
ja.
Säga.
Ja, det var ju bra grejer tycker jag.
Ja, det är ju din, det är ditt liv.
Ja, typ.
Men det som slog mig när jag så här, jag börjar alltid när jag ska göra research och börjar googla det första som kommer upp.
Ja.
Och sen så börjar jag söka och så letar jag och letar. Och så börjar jag titta på dig och bara, vänta nu, det är någonting som skiljer Mårten från många av mina andra gäster.
Ja.
Men det finns inte så mycket personligt i media om dig.
Exakt, det var liksom det faktiskt inte.
Nej, eller hur?
Nej.
Det är bara så här, ditt ämne träning. Det är träningstipsen och det är träning, motivation. Så här gör man. Träning. Och så lite allmän liksom, hälsa, matbalans. Och sen bara, men herregud, du då?
Exakt, och det är därför jag är här, eller?
Ja, eller hur? Så det var det första jag tänkte så här. Okej, men är det en strategi att du inte är personlig i media? Eller varför hittar jag ingenting om så här relationer eller livet eller dig som person?
Jag har väl varit ganska så inne i det som att när jag väl pratat om någonting offentligt så har det oftast handlat om jobb.
Mm.
Och det har väl varit mer och mer så. Sen kanske det som, ja, det ska vi snacka om lite senare, kanske min bakgrund har varit lite splittrad. Så någonstans där så har jag jobbat med lite olika saker som kanske ibland har gjort att man inte pratar så mycket om sig själv. Och det kanske har fortsatt så då.
Som på vilket sätt splittrad?
Jag jobbade med säkerhet ganska länge när jag var yngre. Jag är inte så gammal än, men just då blev det väl mycket det. Det som att fokus hamnade ju som väldigt mycket på jobbet. Och någonstans där så handlar det inte så mycket om personen, det vill säga mig själv. Och jag tror att det har levt kvar lite grann. Men jag har ju ingenting som jag är speciellt hemlig med, liksom idag eller så här. Utan det är väl snarare så här att när jag är någonstans så pratar man oftast om det yrkesmässiga.
Mm. Men när du säger att du jobbade med säkerhet, vad innebär det?
Säg att jag hade hand om väldigt mycket artister en lång period. Jag hade hand om olika människor, det vill säga och se till att de inte hamnade i problem helt enkelt.
Livvakt?
Ja, man kan säkerhetskonsult eller kanske säkerhetsansvarig. Ja, det finns många titlar på det.
Och hur såg liksom en arbetsvecka ut när du gjorde det?
Det var väldigt olika, men jag har rest världen runt med just det här jobbet och levde ju lite som ett dubbelliv där ett tag, för att någonstans där så jobbade jag med hälsa och träning också.
Mm.
Men samtidigt så valde jag senare, på senare år då, det som att det var hälsa och träning och människor jag ville jobba med. Och på den vägen var det väl egentligen.
Men om vi går tillbaka till så här, hur en arbetsvecka, eller får man inte prata om det?
Jo, det är klart man får det. Så, men
om du inte går in på någon detalj eller person, nej, utan bara så här, generellt.
Ja, nej, men det kunde vara det. Man följer med sitt objekt eller personen man jobbar med det som, och ser till det som att allting funkar. Och det är ju väldigt mycket planering, det är planering kring allt egentligen. Och många gånger så har man ju väldigt mycket folk som är involverade i just arbetet kring det här objektet. Då.
För objektet är då en superkänd person till exempel?
Kan vara, men det kan ibland också vara människor som kanske inte är så kända. Och det beror ju på det, men det behöver ju finnas någon form av hotbild eller någon form av anledning till att man sätter in just säkerhet kring. Mm.
Och vad kan en sån anledning vara?
Det kan ju vara hot. Nej, men tar vi en artist till exempel, så kan det ju vara det som allt från galna fans till avundsjuka människor till folk som kanske inte har så bra intentioner.
Stalkers.
Ja, det kan det ju också vara det som. Och sen är det ju också det här att det finns ju hotbilder från olika håll, så att vissa kanske till och med hotbilden kommer inifrån. Så att det är just det här att säkra upp och se till att allting flyter på bra helt enkelt.
Hur var det livet då?
Alltså, för mig, jag tycker det är otroligt intressant med, oavsett vad jag har jobbat med, det här med detaljerna. Och just det här som att se till att man tittar på helheten. Det är som när man jobbar som personlig tränare också. Att det handlar inte bara om hur man tränar eller hur man äter, utan det finns ju flera faktorer.
Mm.
Och just det här planeringsarbetet till utförande, till att få det här resultatet. Jag tycker att det är oerhört spännande just inom den yrkeskategorin. Och för mig så tror jag att jag har alltid varit väldigt intresserad av några få saker, och just det här med säkerhet var en av de grejerna.
Hur kom du in på det? Hur blir man intresserad av säkerhet?
Jag tror att det var när jag var yngre, och jag har ju någonstans där hållit på med träning väldigt mycket sen jag var liten. Så min far var elitlöpare, morfar var elitbrottare, kom in på det här med kampsporter, kampkonster väldigt tidigt. Jag tror i den här svängen liksom, som tonåring, jag kom in i min storm som jag kallar det för, mötte ett citat som praktiskt taget räddade mitt liv. Ett citat som George Bernard Shaw myntade. Han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Och det här ordet skapa, det slog ner som en blixt i mitt liv. Och jag började skapa. Och då började jag också fråga mig själv vad jag ville göra och vad mitt intresse var. Och där, jag vet inte, jag föll väl in på det där. Jag tror att jag läste, om det var någon tidning eller någonting där de skrev om just någon person som jobbade med säkerhet. Jag tyckte det lät väldigt spännande.
Mm.
Så där startade det egentligen.
Det är ju någonting som känns som att man inte, som vanlig människa, eller man säger en vanlig, så har man inte så mycket relation till det. För att det är ofta någonting man aldrig kommer i kontakt med i sitt liv. Och det kanske inte är den här uppenbara barndomsdrömmen att man ska jobba med säkerhet, men det är ju väldigt spännande. Jag blir så här, jag vill höra mer, för att jag har absolut ingen relation till det där.
Nej, jag tror lite grann också kanske som att återigen, jag hade en väldigt, väldigt jobbig period när jag runt 15, 16, 17. Och där tror jag också att det blev mycket att man kollade på det som vad man kunde göra som var tillräckligt galet för att någonstans få en själv att reagera. Jag kommer ihåg det här, det är som att jag ville någonstans, hade någon fundering på att åka och bli främlingslegionär. Jag hade någon tanke om att jag skulle åka och utbilda mig på massa grejer. Men just det här, jag tror för mig att det startar egentligen med en tanke. Jag kallar det för tänk om.
Mm.
Och just det här, tänk om jag kunde bli, tänk om jag kunde skapa, tänk om jag kunde förändra. Och sen för mig var det så här, det här citatet som egentligen gett mig modet att våga försöka. Så det är som oavsett vad jag haft för tänk om eller vad jag haft för jag skulle vilja testa på, så försöker jag alltid början till att lyckas. Och när jag bestämde mig att jag skulle skapa mig själv och sluta vänta på det här att saker och ting skulle trilla ner knät på mig, det var då sakerna började hända.
Hur såg ditt liv då ut när du var där i tonåring, när du hade din storm?
Alltså det var väldigt stökigt. Jag tittar tillbaks och ska jag vara ärlig så kommer jag inte ihåg jättemycket grejer. Men jag har ju träffat vänner från förr som var med och jag var väldigt bråkig helt enkelt. Så att jag hängde väldigt mycket på stan med mina kompisar och gjorde massa dumma grejer. Och jag tror att jag kände mig väldigt, väldigt otrygg. Försökte liksom hitta mig själv under stock och sten. Och enda stället jag kände mig lite trygg på, det var när jag hängde på stan med polarna.
Mm.
Men samtidigt så hittade jag ju aldrig mig själv där. Så att och just när jag mötte det här citatet, så jag kommer ihåg det. För att jag började fundera så väldigt mycket. Och jag har alltid varit väldigt djup och gillat citat och så här. Och just det här med de här orden, eller just det här ordet skapa, det var det jag funderade så mycket över.
Mm.
Och jag bestämde mig bara att någonstans där, jag menar, antingen så försöker man och så funkar det, eller så försöker man och så funkar det inte. Men om jag inte försöker så kommer jag aldrig få reda på om det skulle funka.
Men var det något som att du kom till liksom ett vägskäl i ditt liv, att du var tvungen att antingen då kanske gå... Nu vet inte jag om det var en kriminell bana eller alltså om det var på den nivån, eller att det var att du kom till någonting och sa, nu måste jag förändra på riktigt.
Jag kände att jag var tvungen att förändra någonting för att det skulle liksom inte sluta bra.
Det var destruktivt.
Ja, det var väldigt destruktivt. Och jag kände som att för varje dag som gick, för varje vecka som gick, det var ju inte som att det blev bättre.
Nej.
Utan någonstans där så levde jag i landet samma som jag kallar det för i min föreläsningsturné nu. Men just det att skulle jag fortsätta göra saker på samma sätt som jag alltid gjort dem, så skulle jag såklart få resultatet jag alltid fått. Så jag var tvungen att göra någon typ av förändring.
Men att du kom till den här insikten när du var tonåring redan?
Jag tror att det var väldigt illa. Det var det som liksom. Så att någonstans där, jag hade inte så mycket val.
Mm.
Antingen så var det som att lägga allt krut på att fortsätta på samma bana som jag var, eller så var det som att byta spår.
Och vad hade den banan tagit dig?
Den hade ju inte tagit mig till något bra ställe alls. För att jag är säker på det som att jag skulle inte suttit här i så fall.
Mm.
Så, att så mörkt var det just då.
Och just det här, jag kan tänka mig då, om man hamnar liksom i ett sammanhang, mycket grupptryck eller så, för du sa att du hängde med dina vänner och liksom, hur påverkas man av det?
Ja, den grejen, jag har alltid varit väldigt egen, jag har alltid gått min egen väg och jag vet inte var det kommer ifrån egentligen, men jag har alltid liksom gått efter det jag trott på och det jag tyckt och så att just det här med grupptrycket var aldrig riktigt min grej som påverkar mig så mycket, utan jag tror mycket att det kunde vara mer det här som liksom att jag någonstans kände mig inte hemma någonstans. Och det är klart, jag är ju adopterad.
Mm.
Så att nu idag när jag tittar tillbaka och funderat mycket så kan jag tänka mig att det är klart att delvis så kanske det kommer därifrån. För att jag funderade väldigt mycket just över det, att ja, men jag såg annorlunda ut. Jag kanske hade velat vara kvar, även om det hade gått illa i Korea också. Men samtidigt så handlar det ju om det här att skapa. Kan man någonstans påverka? Kan man någonstans bygga? Kan man någonstans förändra?
Mm.
Ja, fasken, då är det väl bara att börja. Så att det, för mig så var det nog den grejen som blev den stora vändningen. Just att det går. Och idag, det är det här jag föreläser om. För jag vet att alla kan förändra, alla kan skapa. Man kanske inte kan lyckas med allt. Jag brukar säga att man inte kan lyckas med allt till och verkligheten.
Mm.
Men att aldrig ge upp, det tillhör oss. Och det här med att försöka, det här med att skapa, det kan alla göra. Men man måste också börja med sig själv liksom, och titta på vad gör mig glad, vad får mig att må bra. Och jag tror också det att det är när det stormar som mest som vi kan utveckla som bäst. Så någonstans där i den här stormen som jag kallar för, det är där man någonstans, när man möter sig själv, när man vill det som minst. Men det gäller ju att ta det där steget, att fråga sig själv, vad vill just jag, vad får mig att må bra? Och sen så liksom tar det där första steget för att sen fortsätta.
Det är skitläskigt.
Ja, det är ju det. Och det är, jag tror att det är också så här, ibland så behöver man den där lilla extra knuffen. Jag hade ju ingen människa som gav mig den där knuffen, utan det var det här citatet.
Mm.
Men man behöver ju någonting som kanske får en att känna lite tro, att man någonstans vågar ta det där steget.
Och vad var det som när du fick det här citatet och påverkas enormt starkt av det? Vad var de första stegen då utifrån det här destruktiva?
Ja, jag tror att jag började fundera på just det här med utbildningar, och jag bestämde mig ganska fort att jag skulle utbilda mig till hälsopedagog och psykolog. Så jag började kolla utbildningar och sökte in på högskolan i Kristianstad där jag kom in på både det som hälsopedagogik och psykologi. Och jag tror att för mig handlar det mest om att göra någonting. Att inte bara vänta. För det är ju det jag hade gjort i nästan 3 år. Suttit och väntat på att någonting skulle hända.
Mm.
Men det blev ju samma, för man var inne i samma mönster.
Men du hade ändå lyckats då liksom behålla höga betyg i skolan? Nej. Trots att...
Jag hade väldigt bra betyg innan den här stormen, men de rasade ju.
Mm.
Så någonstans där sen så blev det som att jag skötte inte skolan som jag borde gjort. Men jag tror för mig, den personliga utvecklingen, den gick ju liksom bra någonstans där, för att jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Och jag tror du var inne på det i presentationen här, som Mårten Lena alltid är glad. Nej, absolut inte. Jag har mina svackor, jag har mina dåliga stunder. Jag har det som alla människor har. Och jag tror att vi behöver dem också för att kunna uppskatta de bra stunderna lite bra. Eller lite bättre ibland. Men jag tror att jag har blivit väldigt bra på att hantera motvind, motgångar, rädslor. Just de här sakerna som alla kommer möta.
Mm.
Och det här med det som fokus. Jag kallar det är en av mina framgångsnycklar, just fokus, i min föreläsning och boken. För att just det här, jag brukar säga att många människor sätter fokuset snett istället för rätt. Och att sätta fokuset snett innebär kanske att vi sätter det på begränsningarna istället för möjligheterna. Att vi sätter det på sakerna som kanske inte är så bra, fast vi kanske har väldigt mycket saker omkring oss som är bra. Och det är klart att vi ska liksom inte ignorera alla saker som inte är bra, men det handlar väldigt mycket om att försöka fylla våra livsböcker med någorlunda bra saker, eller sakerna vi vill ha där. Men just det här med motgång, med det som när man kanske liksom inte lyckas med allting, att det lär oss alltid någonting. Och det här med att vara tacksam över de små sakerna, det är det som jag har med mig, tror jag, mest.
Mm.
I och med att det, ja, det var ju inte så bra i den här perioden, men idag så kan det vara småsakerna, det är oftast de som kommer betyda mest.
Som vad då till exempel?
Ja, men det kan vara allt möjligt. Jag sitter ju här idag, jag får jobba med det jag älskar. Jag har min familj, världens bästa familj för mig. Och någonstans där, det finns så många saker. Och jag får möta människor idag, jättemycket människor, precis som du.
Mm.
Och man får vara med och hjälpa till och förändra och skapa. Och...
Men om... så här, om man så här ser på människan som en lök, det klassiska uttrycket, man skalar löken. Ja. Och sen så då allt det här som du säger, som är så här, det är motiverande och det peppar och det inspirerar och det du pratar om, dina föreläsningar och sånt. Om vi skalar bort det lagret och sen så går vi tillbaka till så här, Mårten, människan Mårten, som vi inte pratar om på föreläsningar. Nej. Eller i media och sådär. Så vem är du under den här välformulerade, inspirerande personen som brinner för andra människor? När vi bara riktar fokus på dig, vad hittar vi då?
Jag tror att jag är nog en väldigt ganska lugn person. Lugn men galen, men samtidigt ganska alltså en tänkare.
Ja.
Och jag någonstans där, det som jag gör på Instagram till exempel, starta med ett leende, att jag försöker som göra någonting som ger andra människor...
Men om vi går tillbaka till dig, nu får du inte vara där.
Nej, fast det här kommer till mig.
Ah, okay, förlåt. Ja,
det här är själva jag. Liksom. Ah, att någonstans, jag, varje morgon börjar jag med mig själv.
Mm.
Så varje morgon, och då är jag mig själv, tror jag, som mest, för att då sover världen. För mig den här morgonstunden, jag vaknar 364 dagar om året, 4:45. Och det är för mig där, det är när jag kommer upp, det är just att bara vara. Jag går oftast och tränar och känner att livet är toppen. Jag tänker inte på någonting förrän jag det som är färdig.
Mm.
Så den här morgonstunden är min stund. Så jag är nog väldigt mycket så här, jag gillar hänga med familjen. Jag gillar ju att resa också såklart, men att vara hemma, det som att bara strosa omkring, det som, alltså det är toppen.
Mm.
Så att jag behöver nog inte så mycket som person egentligen. Även om man ser det här, det som att jag flänger världen runt hela tiden, det som, och möter människor, och som du säger, när jag är mitt jobb så är jag ju mitt jobb, men när jag är mig själv, jag tror att jag är nog ganska enkel. Jag behöver inte så mycket.
Och vem, om någon skulle bara så här, en dag så finns inte ditt jobb.
Nej.
Vad skulle hända med dig då?
Då hade jag nog fått hitta på något annat. Där har jag nog en styrka. För jag tror att för mig, jag skulle kunna jobba med vad som helst.
Mm.
Alltså det gör inte så mycket. Idag, nu gillar jag mitt jobb och älskar mitt jobb på det sättet. Men jag skulle lika gärna, och vi har faktiskt pratat om jag och frugan. Ja, men vi kan ju, spelar ingen roll var vi bor. Vi kan ju flytta någon annanstans och jobba med något annat. Det är ju, det är inte det som är viktigt. Utan det är någonstans där det är som att se till att man tar vara på tiden och gör det bästa av det.
Du träffade ju din fru Malin på ett väldigt roligt sätt, om man säger. Att, eller inte roligt, men det är väldigt roligt för att det var så... Ni bara blev så självklara. Jag har ju delat kontor med din fru, ska jag säga, under... Jag kommer inte ihåg om det var 1 eller 2 år.
Ja.
Så att jag känner ju henne via det, och dig via det också. Men kan du inte berätta om när ni träffades?
Ja, det var ett eget sätt. Men för oss är det ganska normalt. Malin jobbar som chefsredaktör på ett magasin på den tiden. Och de skulle göra en intervju med mig. Och vi började snacka på Facebook, tror jag var, någon kväll där. Liksom. Och det var ju kanske inte om det, men vi började prata. Och jag hade ju inte fattat att det fanns en chattfunktion. Så jag sitter ju liksom, och det kommer upp meddelande efter meddelande. Och tänker, vilken jobbig. Men i alla fall så tyckte jag ändå att det var lite roligt. För vi fick omgång ett väldigt, väldigt kul snack. Och den här konversationen varade väldigt, väldigt länge. Om det var 4 timmar eller om det var 5 timmar. Något sånt, jättelänge. Så jag missade min träning och allting. Så till slut så var det så här. Men kan vi inte ses istället? Det är bättre. Liksom. Låt mig få bjuda på middag eller någon lunch eller någonting. Så kan vi snacka vidare.
Mm.
Och sen efter det då så drog vi på middag. Och hon kom väl aldrig hem. Jag fria inom 3 veckor. Vi gifte oss inom 3 månader.
I Thailand?
Ja, exakt. Så vi gifte oss med en sån här, jag tror man kallar det för en 2 minuter. Så på vägen till Arlanda så gifte vi oss i stadshuset. Och sen så flög vi till Bangkok. Jag jobbade en del i Bangkok då.
Mm.
Och vi gifte oss och tog bröllopsbilderna upp i en boxningsring. I en skyskrapa i Bangkok som jag hade. Det var ju lite grann. Sen skickade vi den här bilden till våra vänner och vår familj och så här, och berättade att vi åkte och gifte oss. Och att vi skulle liksom fixa ihop en middag och en bjudning sen när vi kom hem då. Men,
vad fick ni för respons då?
Jag vet inte riktigt. Jag tror andra människor har nog fått en större respons än vad vi fick. För att jag tror att vi klassas redan som lite smågalna. Så att, men det är klart att...
Sen så tatuerar ni er.
Ja, exakt. Sen hamnade ju... Men det är ju samma sak för oss som att ha en ring på sig. Nu har vi en tatuering på halsen med varandras underskrift.
Mm.
Så att, men det är ju lite grann att leva.
Ja.
Just det här är som att varför behöver saker vara på ett visst sätt? När det är så är det ju. Mm. Så för oss var det ju väldigt så här... men det är så det är.
Så. Och vad var det som hände liksom i ert möte som gjorde att liksom allting bara så här typ exploderade? Eller vad hände just när ni träffades där?
Jag tror egentligen att det var bara att bitarna föll på plats. Det kändes rätt. Mm. Och det är ju det som liksom att jag har alltid trott det som liksom, eller tyckt så att man inte... folk som går och fegar, de vinner aldrig. Utan så här, livet är för kort för att man inte ska leva fullt ut. Och när det känns rätt, då känns det ju rätt.
Mm.
Alltså, man kan inte tänka på vad som skulle kunna hända om 10 år eller vad som skulle kunna hända om 20 år. Nu sitter jag ju och pratar idag, men det är för att jag är här idag. Och det känns väldigt rätt. Så någonstans där föll bara, bitarna föll på plats. Och det kändes rätt.
Men är inte det läskigaste som finns i vårt samhälle att våga leva och... Alltså på det sättet att man bara, nu gör jag det här som känns så otroligt rätt. För att då finns det normer, föreställningar, rätt och fel. Så här ska man inte göra, det här är inte som alla andra gör. Va? Har du tänkt igenom det här beslutet? Du måste planera det här. Du vet, det är ju det vi får lära oss. Mm. Men hela tiden, upplever jag, i våra samhälle så dämpas man ju.
Mm.
Så, du ska in i den här boxen, du ska göra som alla andra. Men nu vet jag vad jag har det, du ska vara i det här facket.
Mm.
Det svåraste som finns är ju att vara stark i sig själv.
Ja, och jag tycker man ska ta bort just det här med vad andra tycker och tänker. Och det är ju det jag föreläser om idag. Liksom att
men hur gör man då?
Jag tror att man ska göra det enkelt. Vi komplicerar, vi människor är så otroligt duktiga på många saker. Men en grej är vi lite för bra på allt för ofta. Och det är att göra saker svårare än vad de egentligen är. Att någonstans ta ett litet steg istället för att kanske ta det här jättesteget. Det funkar också. För att alla steg framåt och steg framåt oavsett storlek. Så att någonstans där med att börja göra en liten förändring. Det behöver inte vara att man slutar sitt jobb och att man ska liksom, sälja hus och hem och allting för att man ska förändra något. Utan jag tror på att ta ett steg i taget. Och ibland så är det så här, ta ett litet steg om man känner att det är svårt att ta ett stort steg. Men att göra någonting. Och det är väl det jag fick av det här citatet. Att någonstans, vi behöver ju liksom skapa, vi behöver förändra någonting om vi vill att någonting ska bli annorlunda.
Mm.
Men det är svårt. Jag tror också liksom att, jag menar, vi som jobbar med människor, vi möter det varje dag. Och det är just det här, men att våga leva, det är alltid värt det. Mm. Man kan inte lyckas alltid, men det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B. Det finns alltid fler sätt att försöka på. Så att,
man måste bara orka.
Ja, och göra det enkelt. Jag tror det är det, för att många vill så mycket och så vill man göra allting samtidigt. Och man vill lyckas på en gång, men saker tar tid också. Och det är just det här som att jag har ju tränat artisten Petter i nästan 17 år nu till och från. Och han har ju skrivit en låt som heter Kul på vägen. Alltså det är ett mästerverk enligt mig. För att den handlar om precis det vi borde liksom sätta fokus på lite bättre. Man säger ju också att ett gott skratt förlänger livet. Jag skulle kanske hellre säga att ett gott skratt förgyller livet. Just att inte bara titta på målet, utan också liksom ha kul på vägen, förgyll på resan.
Mm.
Det är liksom, just det här med livet, så är det ju så. Vi vet ju inte hur mycket tid vi får. Så att någonstans behöver vi liksom kanske värdera den, prioritera den, värdera oss själva, prioritera oss själva lite bättre ibland.
Du sa ju tidigare att du ganska tidigt kände att du såg annorlunda ut och i och med att du är adopterad och kom till en mindre stad.
Mm.
Hur tidigt upptäckte du det, eller att du började liksom påverkas av att du inte såg ut som alla andra där du bodde?
Det var ganska tidigt. Vi var ju inte så många där. Jag kommer ihåg att vi var typ 4 stycken personer där nere i Mörrum i Karlshamn.
Mm.
Det värsta jag visste, eller det värsta jag mötte när jag var yngre, när man var lite barn och så här, det var när äldre människor kom och sa, som påpekade som att, oh, vilken platt näsa du har, eller ja, så här, käppkineser, men det var så här massa såna här fula grejer. Och för mig så tror jag liksom att det tog mer än när det var yngre, när det var barn.
Mm.
Så att man funderade ju väldigt mycket över sig själv. Och jag tror att det är i dagens samhälle, när vi får så mycket intryck varje dag. Förr så fanns ju inte det här med sociala medier. Förr så var det ju inte lika snabbt. Idag så tror jag att det spelar ingen roll vem du är. Man kommer alltid att börja fundera över sig själv. Om man är tillräcklig, man jämför sig. Mm. Och för mig där så var det ju väldigt mycket, jag kommer ihåg det, att det blev en stor grej.
Mm.
Och det blev en stor grej för man kände att man var tvungen att bevisa att man hade rätt att vara där. Mm. Istället för det som att lägga tiden på att det är klart, alla har rätt att vara där.
Mm.
Men någonstans där på vägen så har det ändå byggt mig. Och idag så är jag så här, jag är ganska involverad i det här, det som just med att människors rättigheter och att man någonstans försöker bygga styrka hos människor med hälsa såklart.
Mm.
Men för mig så känner jag att idag, jag har blivit ganska stark i det där. Men jag tittar ju tillbaks på det och tror att det var en stor del av min uppväxt varför jag ifrågasatte mig själv ganska mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Din bror blev också, för din, du har en hel bror från, som också,
ja, exakt. Vi är inte biologiskt, Filip, exakt, det är, men han är ju min bror, det är ju, och vi växte upp ihop, och han var ju också adopterad från Korea, eller är, och, men som sagt, han är ju som en bror för mig. Vi är väldigt olika i personligheter, men samtidigt så tror jag det som att, ja, jag tror det färgar oss alla. Men
kunde ni hitta stöd i varandra då, för att ni liksom ändå hade varandra i samma familj och var brorsor, och liksom, kunde ni hitta och stötta varandra, eller hur var det?
Ja, jag har nog varit ganska egen ändå, liksom, men det, jag ska väl säga att det tror jag man kan göra. Men jag har alltid varit så här jäkligt envis, gått min egen väg. Och jag tror att det är en personlighetsgrej jag har.
Lite ensamvarg.
Ja, exakt. Mm. Så det var ju liksom, när jag var barn eller var yngre, liksom, jag var ju alltid att träna. Så jag så här, lira hockey 10 år, fotboll 10 år, tennis, orientera, sprang, kom in på kampsporten. Kunde cykla från Mörrum till Karlsson. Om det var en mil för att träna kanske lite taekwondo på en timme. Sen cyklade jag vidare, så körde jag jet kundo i en och en halv timme. Sen cyklade jag hem på kvällen.
Vad var det som drev dig i det, va?
Jag tyckte att det var roligt. Och någonstans var det som det här att hela tiden ha en utmaning. Mina kompisar, de hängde ju istället. Medan jag flängde och gjorde det jag kände att jag ville göra. Men jag tror delvis också att det var det här, det som att idag när jag tittar tillbaka, att det var också det här att man ville bevisa någonting. Men idag, jag har inte så mycket att bevisa. Så att någonstans där så handlar det mer om att försöka liksom skapa ett bra liv och någonstans förgylla varje dag vi har. Återigen, man vet inte hur mycket tid man får.
Du var inne lite grann på det här med att du är adopterad. Mm. Jag har en kompis som är adopterad från Etiopien. Mm. Och vi har pratat mycket just om så här, bilden av adoption i samhället är ju ganska förenklad. Mm. Framförallt om man inte har någon relation till det. Min pappa är också adopterad, av en svensk pappa, om man säger så. Har man ingen relation till adoption, så kan man ju ha en bild av att det är så himla, men jag ska bara rädda ett barn, och jag ska, du vet, hela den bilden. Ja. Och den bilden hade jag också innan jag lärde känna min kompis, som gav sitt perspektiv på det. Och sen har jag förstått att många som är adopterade har ju en annan bild av kanske det här lätta, glamorösa, jag ska komma och rädda någon och sådär. Vad har du för liksom, relation till adoption överlag?
Jag tycker det är fantastiskt, för det första, för att man någonstans kan hjälpa barn att skapa bra liv. Och det är ju det här, det som att det finns ju många människor idag som inte kan få barn. Och då är det ju också ett sätt någonstans där att, jag menar, två människor som kanske vill ha ett barn och älska. Och jag menar, det finns möjligheten idag. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Och samma sak på min tid, då var ju det var ju väldigt mycket koreaner som adopterades till Sverige. Och jag tror att det var ju för att, ja, barnen där, man hamnar ju på barnhem. Och jag tror att väldigt många där hade det ju inte speciellt bra, för att man saknade ju just det här med kärlek. Och det här med att komma in i ett hem med kärlek, jag tror att alla människor behöver kärlek. Och för mig, det är ju en räddning någonstans där, för det hade ju säkert inte hållit. Jag hade kanske överlevt, vem vet, jag hade kanske skapat ett annat liv. Men som sagt, det hade ju sett annorlunda ut. Så idag, jag kan tycka det här med adoption, det är ju någonting fantastiskt att människor faktiskt väljer att adoptera. För att någonstans, det handlar inte om att rädda barn, utan det finns så många orsaker, precis som du säger, som kan ligga bakom en adoption. Och jag tror någonstans där att rädda barn, det blir fel. Det är snarare där det som att skapa en familj med kärlek.
Men så du är inga, för min kompis, hon har, vad ska man säga, en mer, inte en negativ bild låter fel, men alltså hon har vissa argument för varför hon inte tycker att adoption är bra eller så. Har du några sådana tankar? Så här, jo, det är bra fast det här och det här kanske.
Jag tycker ju såklart det är bra, för att jag hade troligtvis inte levt om inte jag hade blivit adopterad, och jag hade definitivt inte varit människan jag hade varit idag. Så att någonstans där, så jag beundrar människor som någonstans faktiskt gör det valet. Sen så tror jag att det är också att alla adoptivbarn, att man behöver någonstans jobba med sig själv på ett sätt, för att man har med sig massa grejer. Sen beror det också på vilken ålder tror jag man kommer i. Jag var ju 10 månader, så jag var ganska liten. Lillbrorsan, han var 3 år. Det finns ju de som kommer och kanske är 10-12 år, och då har man ju med sig mycket mer. Så jag tror mycket det här är som att det ju äldre man är, desto mer support tror jag man kommer behöva. Men sen såklart så är det ju också vilken typ av människa du är och vart man hamnar såklart. Men det finns ju det som barn överlag, det spelar ingen roll om du adopterar eller inte. Det, som, det behöver finnas kärlek och det behöver finnas omtanke för alla barn.
Såklart.
För att det någonstans ska det som blir bra.
Har du någon kontakt med dina biologiska föräldrar?
Jag har ingen information. Så, nej, och jag vill faktiskt inte. Jag är nog en av dem som inte varit så intresserad. Min mamma och min pappa här, det är ju min mamma och pappa. Men jag har ju alltid velat åka till Korea, och det har inte blivit av bara. Nu har jag ju sagt att jag ska åka inom ett år, så vi får se om det händer. Så nu när vi gör den här podden, så inom ett år så ska jag åka till Korea. För jag har en väldigt god vän till mig som sa att Mårten, jag tycker du ska åka till Korea, du behöver åka till Korea. För att när du kommer dit så kommer du förstå många saker varför du är som du är. Men du kommer inte förstå det förrän du kommer dit.
Vad häftigt.
Och jag vet inte vad det är. Så att, det är spännande.
Kunde din kompis berätta något mer om, eller förklara känslan? Eller bara...
Nej, han har ju varit där väldigt mycket. Men han sa inte mer än så. Så att, han sa att du får åka dit och upptäcka själv. Så att, och jag vet inte vad det är. Men jag har väl vissa saker då som kanske är genetiska. Jag vet inte.
Känns det läskigt att åka tillbaka? Eller något skrämmande? Eller bara
jag ser fram emot, ja, det är bara roligt. Jag gillar ju att resa och uppleva kulturer och framförallt möta människor. För människomöten, det är något av det bästa jag vet. För man kan alltid lära sig saker när man möter nya människor. Men jag tror just det här Korea, att få se kulturen, det är någonting som jag alltid velat göra. Och jag vet inte varför. Det handlar inte om rädsla varför jag inte varit där. Utan snarare som, jag tror, prioriteringar och tid.
Vad tänker du om, liksom, du pratar väldigt mycket om det här med att motivera sig och liksom att du hittar liksom styrka att gå din egen väg och att man behöver skapa. Det är liksom det du återkommer till hela tiden, att skapa och sådär. Men om man inte kan det då? Eller tror du att alla människor kan det?
Jag tror att alla människor kan skapa. Jag tror att alla människor kan förändra. Men jag tror att för vissa människor är det svårare än för andra. Och där behöver man jobba mycket med enkelhet. Att man inte gör det så svårt. Och det här också med det som att när man sätter upp målsättningar, så brukar jag alltid säga att de bör vara två saker. Realistiska och uppnåbara. För då blir det oftast enklare. Men just det att man tittar på sig själv och ser att vi alla är olika. Vi har olika förutsättningar. Vi är unika. Vi vill olika saker. Vi mår till och med bra av olika saker. Men just jag tror att alla människor kan skapa och förändra. Men det handlar om att ta det där första steget. Och att göra det där första steget så enkelt att det är det som man nästan kan se hur enkelt det är. Då blir det lättare. Och sen när man tagit första steget, andra steget, tredje steget. Då blir det enklare, för då vet man att det funkar. Så att det är det som... Jag tror att många människor gör det för svårt och försöker liksom förändra för mycket när man ska göra det. Och då blir det ohållbart. För någonstans behöver vi ändå, liksom, tittar man på livsstil till exempel, människor som ska ändra livsstil och man försöker ändra det jättemycket och så blir det ohållbart i längden. Att istället göra att skapa en livsstil som funkar för en själv. Att man någonstans hela tiden känner efter, men det är någonting, det här, jag har mitt varför. Det känns bra för att någonstans det blir förbättringar. då tror jag det blir enklare att motivera sig. Och där återkommer vi till det här fokuset igen som jag pratade om innan. Att någonstans faktiskt fokusera på framstegen istället för, tar vi 10 steg framåt, 1 steg bakåt. Titta på de 9 stegen framåt istället för det här enda lilla steget bakåt.
Mm.
Att någonstans se sakerna som vi är tacksamma över, som är värda för oss runt omkring oss, som vi alla har. Istället för att fokusera på sakerna som kanske inte är så bra. För det kommer alltid finnas saker som inte är bra. Men det kommer ju också alltid finnas saker som faktiskt är ganska bra.
Hur, jag tror att de flesta människor, eller om jag kanske tror att alla människor har någon form av kontrollbehov i sig. Sen att det tar större och mindre uttryck och så. Hur skulle du, om jag antar att du har ett kontrollbehov, hur skulle du beskriva ditt kontrollbehov?
Jag är nog ganska fyrkantig. Jag brukar säga att alla människor har sina superkrafter och ibland så blir det bokstäver och ibland så blir det något annat. Men för mig så är jag väldigt fyrkantig. Och gillar det här med struktur.
Mm.
Jag har till exempel 3 stycken whiteboard-tavlor hemma. Det är jag som skriver upp grejer. Och det är också för att det håller fokus, det är enklare för mig.
Ja.
Och har jag det som inte dem, då blir det så här lite luddigt. Men när jag har dem, då kan jag det som förändra allting.
Så de sitter hemma i vardagsrummet?
Ja, de står på golvet hemma. Så jag brukar skriva på dem och så har jag, liksom, har jag en bild på det här vill jag göra, det här ska jag göra, det här har jag redan gjort. Att det är saker som bygger en ram.
Just det.
Men sen har jag inget problem att vara dynamisk, det vill säga liksom att ta saker som det kommer. Men för mig det här med kontrollen, det är ju egentligen att någonstans ha en struktur i saker och ting. Jag gillar det.
Hur påverkar liksom kontrollbehovet och dig i livet till exempel? I en vardagssituation? När märker du att så här, oh, det var mitt kontrollbehov som kom fram?
Nej, men det kan väl vara så här. Jag kan tycka att det blir lite jobbigt om man... möten till exempel. Ja, jag ska vara 9:00. Jäklar, jag fastnar här borta. Klockan är nu 9:01 och det är 3 minuter kvar. En sån grej kan bli ganska stor för mig. Men samtidigt så har jag ju lärt mig att någonstans hantera det här. Så att jag är ju alltid tidig. Så jag till exempel idag när jag skulle vara 9:00, jag var ju här utanför 9:20 och hängde.
Gick runt lite?
Nej, men det var ju fint väder. Så någonstans där så är jag på folk och står och njuta av solen en stund. Så att det är ju det som, jag tror att man behöver någonstans förstå sig själv, lära känna sig själv lite bättre ibland. Och för mig att jag har den känslan att jag vill ha det lite fyrkantigt, det gör bara att jag får skapa sätten att någonstans se till att jag får min mall, min ram, för att sen kunna liksom göra det som händer, det sker.
För när man lever då i en relation med en annan person, nu får du rätta mig om jag har fel, men jag uppfattar dig och Malin som ganska olika.
Vi är jätteolika.
Och jag lever också med en man som är extrem, min motsats.
Ja.
Och hur är det för er då att mötas i just era olikheter?
Jag tror att det är en styrka. Någonstans där, om man kommer hem som skulle jag bara vara själv hemma så skulle det nog vara väldigt, väldigt städat.
Är du pedant?
Ja, lite granna. Ja. Jag gillar att veta vad saker är. Jag gillar att ha dem på ett visst... Jag kan till exempel lägga saker på en linje, på rad, för att veta exakt vad de är. Jag är nästan sådär med allting. Och samma sak det som om jag skriver någonting så ska det gärna vara det som är exakt. Du kan nästan ta en linjal och mäta avstånden mellan raderna.
Ja.
Medan med Malin så är det så här, det är kaos. Och det är väl snarare så här, jag kan tycka att jag uppskattar det där kaoset. Det skulle inte funnits där om inte Malin har varit där.
Nej.
Så någonstans för mig där så är det ju det som gör någonstans att det blir lite annorlunda.
Mm.
Och det sen så såklart, sen får man mötas med vissa saker så att det kanske, man får kanske ha vissa saker lite strukturerade och andra saker kan vara kaos. Och det är ju, man behöver ju någonstans möta sin relation.
Mm.
Man behöver ju någonstans att sätta kanske återigen fokuset på vad ger det istället för fasken. Det här var ju lite jobbigt. Så att det är ju det som, jag tycker att det är, titta på konst till exempel. Hur ser konst ut idag? Det är oftast kaoskonsten som är den finaste konsten för att det händer någonting.
Mm.
Och jag tror samma sak i livet, att det är när det händer grejer som vi känner att vi lever.
Men det är ju så svårt i så här en vardag när man så här okej, när vi levt tillsammans i 5 eller 10 år och så bara, gör du det där igen och jag blir tokig. Alltså du vet, det är så här, ibland är man ju bara människa.
Ja, och exakt. Och det är så det är. Jag tror man får acceptera de saker man inte kan förändra. Ja. Men samtidigt så är det ju som att, jag menar, behöver man verkligen förändra allt? Det är ju också så här, vissa saker bara är. Mm. Och det tror jag är också så här, den här acceptansen kan vara bra ibland att ta med sig. Oavsett vad man vill göra eller vad man möter på vägen. Och det är kanske inte där fokuset bör vara. Att någonstans istället titta på det som om vi skulle gå runt. Jag tror att om man går runt och stör sig på de här grejerna istället för att kanske uppskatta tiden och kanske göra något skoj av det. Då är det ju, och det är ju det, jag pratar ju mycket om leenden och jag lever så också. Mm. För att det här med att skapa leenden, det är ju jättekul.
Mm.
Och det kan vara allt möjligt liksom. Jag var föreläste nu för ett tag sedan och jag vet att Malin, hon så här bytte ut någon bild i min PowerPoint. Och du vet, ibland så åker jag iväg med hennes träningskläder i min väska. Du vet.
Ja.
Men det är sånt som förgyller. Och det är ju återigen, ja men då tar jag väl på mig hennes träningskläder och skickar tillbaka en bild och säger, ja men de var ju schyssta, det var ju snällt att du i alla fall tvättar dem. Så att det är ju, tror att...
Och vad är det då, alltså, hur behåller man, för där tolkar jag det som att här, ni har ändå någon form av lekfullhet och så här, ja, glädje och acceptans i er jargong. Och så här, hur behåller man det då när man har levt tillsammans länge? För nu är det några år.
Ja,
det
är jag, många år exakt. Är det? Nu kommer 8. Den här jobbiga frågan. 7.
Sju, ja.
Har jag fel nu så ja, det är ingen som vet ändå nästan, men säg 7.
Ja.
Ja, jag är ganska dålig på sånt där för jag har jättedåligt minne, men säg 7 år.
Mm.
Men jag tror att det handlar om att skapa saker tillsammans. Så kommer ordet skapa in igen.
Mm.
Och det är ju det här liksom att någonstans inte skapa liv på skilda platser. Det är klart att många par kanske inte lever och jobbar ihop som vi gör. Men skulle man inte gjort det, då hade man ändå behövt det som sätt. Så för att skapa bra stunder, skapa leenden, skapa roliga saker. Och jag tror det här med glädje, det är underskattat. Och det här med det som att vara jätteglad eller vara lycklig och så här. Jag menar, det är inte det handlar om, utan det handlar om de här små sakerna igen. Att förgylla.
Mm.
Det här det som, jag menar, gör vi något så här, vi gillar ju att skämta med varandra. Och det som, varje gång man gör det, ja men du vet, det blir ju ett leende.
Och vad händer, eller så här, när skapar du inte?
Alltså, ja, jag kan ju bara vara. Vi har en grej som vi gillar och det är ju att vara hemma bara och kolla på tv-serier.
Ja.
Alltså, då händer det inte så mycket. Men det är ju liksom, samma sak där. Jag tror ibland så behöver man också bara vara. Alltså vara människa och inte... Och det är det som är grejen också där. Min morgonstund, ja, där är ju också så här, jag bara är. Och oftast är det klart att jag har ju lyxen att ha nycklar till lite olika gym här i Stockholm och lyxen att kunna gå ut och det är liksom, jag menar, att bara vara, jag tror att vi underskattar det ibland också. Och det är också så här, lämna telefonen hemma liksom, dra inte upp datorn innan man liksom har fått sin egen lilla energiboost och liksom andas. Fasken, det finns så mycket upptäckare där ute. Så många saker man kan vara tacksam över och liksom få se innan världen vaknar. Det är inte så att alla, om man är morgontrött nu, liksom att man ska gå upp tidigt för att göra det här. För det här händer dygnet om. Så att, men just det här med att hitta sina fristäder. När man någonstans kan lämna utsidan utanför. Och liksom bara vara sig själv.
Mm.
Och ibland så är de här stunderna, då kanske man är tillsammans. Så att det, för mig kan det också vara så. När vi kan kolla på en tv-serie, då bara är vi. Och det är liksom, det behöver inte vara mer komplicerat än så.
Nej. Du har ju en dotter från tidigare relation.
Mm, Julie.
Precis, hon är typ 12 nu.
Ja, fyller 13 i år.
13. Fan,
du är påläst.
Ja. Jag har min verkligen. Jag har ju lite hjälp också av att jag vet mycket via att vi känner varandra via Malin och så.
Ja.
Men jag tänker så här, när var ni gick skilda vägar? Du och, jag minns inte namnet.
Lisa. Det var länge sedan nu. Jag, det här med datum och grejer som är lite tid.
Hur gammal var Juni då?
Juli var 3,5, 3.
Mm.
ungefär.
Och sen så flyttade hon till en annan stad.
Mm. Så Julie går i skolan och bor i Lund, men hon bor ju i Stockholm också såklart. Mm. Det är ett jättebra val tycker jag. Mm. Någonstans där ett gemensamt beslut såklart, det som av alla. Men just att vi tyckte att det blev bäst så.
Mm. Men har hon, Lisa då, eller liksom hon är från Lund, eller hur hamnade hon där?
Ja, hon valde väl att hon ville bo där. Det ska jag nog inte svara för henne, men just hon ville bo där. Och någonstans där bestämde vi tillsammans att det kändes bäst för båda. Mm. Att Julie gick i dagis och skola där nere.
Mm.
Så att, men hon är ju i Stockholm varannan vecka och på loven och så här. Mm. Så att jag är så glad för att vi ändå har en sån fantastisk relation.
Mm.
Och att det funkar.
Ja, för det var det jag ville komma till. Mm. Att så här, det känns som att om man lever tillsammans så får man barn och sen så går man isär. Så krävs det så otroligt mycket av då föräldrarna som går isär att lyckas skapa den här nya relationen med åtskilda liv för barnens skull. Mm.
Jag tror det finns en grej där som är viktigare än allting annat.
Mm.
Och det är att barnet mår bra.
Mm.
Att man någonstans alltid sätter barnet i första rummet. Och det är ju någonstans det där får man ju tänka bort från vad man själv skulle vilja. Det är klart att jag skulle vilja att Julie var här. Men någonstans där att titta på vad är bäst för henne.
Mm.
Och det är ju det jag tror att man som förälder behöver göra. För att barnen kommer alltid överleva. Men någonstans där att göra det bästa för dem, det tycker jag är det viktigaste. För att då blir det oftast bra. Och då behöver man ju liksom kunna prata om barnet, man behöver kunna agera efter barnets bästa. Men ibland så kanske det inte går hand i hand med vad man själv egentligen vill.
Nej.
Men det är återigen att försöka liksom sätta fokuset rätt. Att någonstans titta på vad mår barnet bäst av.
Det krävs ju väldigt mycket av en själv som en större människa att liksom sätta sig själv åt sidan och alla sina tankar och känslor eller sorg som där går isär att så här, nej, nu ska vi fokusera på barnets bästa och verkligen lyckas med det på ett helhjärtat sätt.
Ja. Och det är klart, jag tror man går igenom olika perioder. Jag tror man går igenom perioder när man tycker si, när man tycker så. Men återigen så är det ju besluten som kommer spela roll.
Mm.
Och det är ju där man behöver som agera efter. Och jag tror så här, är det någon som sitter och lyssnar som hamnar i samma sits så där, ta hjälp. Alltså någonstans där, det finns massa bra människor man kan prata med liksom, för att någonstans kunna ventilera och sätta det här plus och minus och förstå det som lite bättre liksom, vad jag vill men vad som är bättre för barnet.
Har du lätt för att ta hjälp om du känner att du behöver?
Hade inte förr. Så förr när jag var yngre, inte för att jag är jättegammal fortfarande, men just förr så jag frågade aldrig om hjälp. Mm. Aldrig. Spelar ingen roll vad det var. Men någonstans där idag så gör jag det. Jag tror på det för att det är någonstans där att man behöver ju någonstans hjälp ibland. Jag tror att alla människor behöver hjälp. Och sen kan det vara ibland i olika former såklart. Så att det är ju liksom råd och sånt. Det är klart att man kan ju inte gå ut på Google varenda gång och tro att det stämmer.
Mm.
Utan det finns ju människor som har kunskap, specifik kunskap. Men sen så är det ju också det här, man får inte heller glömma att man själv har oftast väldigt mycket kunskap om sig själv. Och det är ju också en bra grej att komplettera med då det som kompetensen då som man kan ta hjälp av.
Mm.
Men idag, jag tycker att det är en styrka att kunna ta hjälp.
Har du gått i terapi?
Ja, det har jag gjort.
Mm. På vilket sätt har det liksom påverkat dig?
Jag tror att det handlar om att lära sig och förstå sig själv lite bättre.
Mm.
Och det är väl det som och idag när mental coaching har blivit jättestort egentligen. Det håller på att explodera. Och det är ju för att vi har ju förstått hur mycket hjärnan, hur mycket sinnet påverkar oss. Alltså om jag vill någonting, just det här med, och det kan vara allt ifrån det som att man behöver verktyg för att låsa upp vissa grejer, man behöver verktyg för att kunna förstå vissa saker, man behöver verktyg för att kunna exekutera vissa saker. Och det är ju, jag tror väldigt mycket på det och just det här, men det gäller också det som att göra det enkelt. Att man någonstans hittar rätt en person som pratar samma språk. För det är ju också så här, det är som att det känns det rätt i magen så blir det oftast enklare att ta till sig än att man går i försvar och att man kanske känner att jag vet inte riktigt. Men återigen där, liksom, jag tror att det är en styrka att kunna liksom, ta hjälp. Oavsett om man kallar det terapi eller mental coaching eller vägledning.
Vad var det som gjorde att du då från ens har varit att nej, jag ber inte om hjälp om något? Och sen att du ändå hamnade här, att du ändå uppmuntrar människor att söka hjälp på, eller ta hjälp eller be om hjälp. Så vad, hur vågade du då förändra att liksom det satte att du ber inte om hjälp och sen hände någonting?
Det tog så lång tid att hamna rätt. Någonstans där när man hela tiden ska försöka på sitt eget sätt. Och jag tror någonstans där med, det är väl det vi jobbar med idag också. Man någonstans guidar människor att man går in med sin kunskap, sin kompetens och vägleder. Alla människor behöver göra sina val. Jag upptäckte att det funkade mycket bättre när man någonstans hade med sig mer kunskap, när man hade med sig mer verktyg, bättre verktygslåda helt enkelt.
Mm. Intressant. Du, om vi ska börja avrunda det här tyvärr, vad vill du avsluta med att säga till lyssnarna?
Alltså för mig startade ju såklart allting tidigare, men min stora resa startade med det här citatet att livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv, som George Bernard Shaw myntade en gång i tiden. Jag skulle vilja avsluta med det som att fasken, tro på dig själva, gå ut och skapa. Alla steg framåt och steg framåt oavsett storlek, gör det inte så svårt. Men däremot se till att livet blir någorlunda bra. Jag är inte perfektion, för då kommer ni bli springande. Utan försök bara sträva efter bra och glad.
Bra. Jag är inte perfektion.
Nej.
Tack.
Exakt.
Den är fantastisk.
Mm. För jag anser ju det att många människor försöker jaga det här perfekta. Men då blir människor springande efter någonting som de aldrig... Och om man får uppleva det, får man uppleva det väldigt, väldigt kort. För att det sen troligtvis försvinner igen. Det är bättre efter att försök uppskatta de små sakerna. Det här med bra och glad, det är en bra grej. Mm. Någonstans där att starta varje dag med ett leende.
Bra, tack. Nu får ni då såklart, finns det platser kvar till dina sista föreläsningar?
Sista är faktiskt nu på torsdag och nu kommer säkert den här sändas lite
nästa
senare.
Tisdag, ja, nästa vecka.
Så att det är bara Karlshamn kvar. Men jag kommer att släppa nya städer snart.
Kul!
Och den här föreläsningen är min bästa. Det är inte en säljgrej det här, utan det är faktiskt, jag känner att den har blivit väldigt tydlig nu och den är komplett. Så när det kommer till skapa hälsa på ett enkelt sätt och få de här nycklarna och det, så tycker jag att folk ska gå.
Bra. Och följ Mårten i sociala medier och köp boken. Du får göra hur mycket reklam du vill.
Ja, det är klart. Jag visas både på Instagram och på hemsidan. Instagram är @MartenNylén och hemsidan www.martennylen.com.
Exakt. Bra. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det gött. Hej!
Hej!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig, så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.